Vad är det de heter och vad är det de är?
Kurt och Gunnar, två undulater. Så att de kommer kanske att höras här i fortsättningen varje gång det är poddinspelning.
Då säger vi hjärtligt välkomna till säsongens tredje avsnitt utav Villapodden. En podcast där just avsnitten släpps minst sagt oregelbundet. Det man kan konstatera är ju att vi för andra gången i följd spelar in ett avsnitt tätt in på en Bajenförlust. Det är en rätt ful ovana vi har skaffat oss, eller vad säger du David?
Jag ser det snarare som att det är Villa som har skaffat sig en ful ovana att förlora mot Bayern.
Ja, de är ju högst delaktiga i det hela i alla fall.
Ja, ja. Att de är, ja. Vi kanske i och för sig, det kanske är vi som jinxar alltihop genom att planera in poddinspelningar precis i samband med Bayern-matcher, jag vet inte.
Vi kanske till och med i ett så här inledande skede av denna podcast måste utlova att vi inte spelar in någonting med den här säsongen, eller ska vi behöva ta till sådana drastiska åtgärder?
Vi ska inte spela in minst en vecka innan och minst en vecka efter en match mot Bayern.
Okej, okay, ja.
Så tänker jag.
Du får skriva ihop någon slags regelbok som vi kan förhålla oss till och förklara detta för mig i efterhand. Men bra.
Det kan bli bökigt sen om det blir slutspel mot Bayern. Men ja, vi får kringgå det där på något vis då. Jag vet inte hur vi ska börja så.
Den dagen, den sorgen. Men du var ju på plats på Zinken du också, liksom undertecknad här, och såg den här matchen som svängde fram och tillbaka. Vad var dina känslor när du gick från Zinken här i lördags?
Ja, jag var skenheligt förbannad, höll jag på att säga. Men heligt förbannad, faktiskt. Jag är grymt irriterad var jag. Det känns som att det finns inga förluster som är så onödiga som de emot just Hammarby av någon anledning. Det var ju lite samma känsla senast där, hemmamatchen mot Hammarby. Villa har egentligen varit i princip det bättre laget i 180 minuter mot Hammarby, och ändå har de förlorat båda matcherna. Ja, i hemmamatchen så var det en period där på en 10 minuter, en kvart, där de, ja, när Hammarby gjorde 3 mål eller vad det var, då var de ju såklart inte bättre, det var de inte. Men annars så tycker jag att Villa har ju styrt båda matcherna, kontrollerat båda matcherna stora delar. Missat alldeles för mycket, Patrik Hedberg har räddat alldeles för mycket och
Ja, men det har väl varit lite just det faktum utav individuella misstag egentligen i båda matcherna. Både kanske i hemmamatchen så var det väl mest defensiva och försvarsmisstag som ledde till det. Men här nu mot Hammarby senast här så kan vi konstatera att det var ju både framåt och bakåt som matchen hade kunnat få en annan utveckling om det hade varit just det där små millimeterna istället åt andra hållet. Det är ju, vi bränner ju trots allt 3 frilägen.
Ja, så är det. Och det kan man inte göra mot ett så bra lag.
Nej, det märks ju uppenbart.
Annars så kan man ju bara konstatera att den här matchen mot Hammarby nu på Zinken här i vilken dag blir det? Lördags var det. Det var ju en sån där match som alla konservativa bandyromantiker, som får alla konservativa bandyromantiker att sjunga i dur högt och ljudligt. För det var ju verkligen exemplariskt väder, så när som på lite halvjobbigt snöfall. Men inte riktigt, det var inte det där jättejobbiga snöfallet, utan det var lite, vad heter det? Det var lite strö liksom.
Jag tänkte säga att vi hade i alla fall tur med vädret. Det låg nära till hands där i alla fall. För det var ju egentligen fantastiska förutsättningar. Eller fantastiska, men så bra det känns som att det kan bli utomhus numera, sett till hur förhållandet är. Exakt.
Ja. Och en jättebra match. Jättespännande match.
Ja, nej, men å andra sidan, som du säger, just det faktum att vi har haft lite spänning. Det är faktiskt någonting som jag har saknat nu, för vi startade i januari mindre bra, kan vi konstatera här. Men december månad var ju poängmässigt fantastisk utdelning, vilket kanske också var lite förväntningarna om vi ska vara där uppe och fightas, så var det ju sådana matcher. Men det som har känts hela december har varit att det blir inte riktigt den nerven. Jag vill att min puls ska få arbeta lite i en bandymatch. Det är det som är, om inte halva grejen, mer än så kanske.
Ja. Och när man får så lite träning som du och jag får i övrigt, så är det ju skönt att kunna få puls ibland.
Ja, alltså de här julkilorna har man ju förhoppningar på, vet, att bränna bort med lite bandy, men det...
Ja. Nej.
Men det är ju ett nyårslöfte då, börja träna 2016, det var att se Hammarby Villa i alla fall då.
Ja, men lite, ja, det var ju spännande, det var det ju faktiskt. Och det är lite som du var inne på där, men jag tänker jag... Jämfört med de matcherna i december då, som kanske inte alls var lika spännande och sådär, så kändes det ju lite sådär kanske att Villa hade vaggats in i någon sorts falsk säkerhet tack vare alla de här stabila matcherna i december, och att man gick ut efter ledning då med 2-1 i halvtid mot Hammarby, kom ut i andra halvlek och var lite för bekväma, för att det var ju, ja, och lite loja till och med, för det var ju då de gjorde de här, ja, riktigt tråkiga misstagen som ledde till att Bayern vände tidigt i andra halvlek där. Sen vaknade de ju till, så det var ju bra på så vis, men ja, kanske att motståndet har varit lite för lätt, säger jag och gör citationstecken i luften nu, som bara du ser.
Ja, men jag kan intyga, absolut. Det var citationstecken.
Ja. Ja. Kanske att det har varit lite för lätt ändå. Och att man liksom blev tagna lite på sängen nu när det faktiskt var ett riktigt bra lag som stod på andra plan.
Ja, men så kan det ju säkerligen vara. Men en annan sak som slog mig, såg du vad som hände med Peter Björling där de sista kvarten, det kanske var 10 minuterna?
Nej.
Att han inte var på vänsterhalven utan Martin Karlsson var nere där sista 10. För det noterar man ju med, när Hammarby både gör 4-4 och 5-4, så är det ju, det kommer ju egentligen runt där på våran vänsterkant, och då är det Martin Karlsson som in och spelar.
Ja, okej, okay. Ja. Jag noterade någon gång men det tror jag var i första halvlek.
När han var ute och slipa.
Ja, han var ute och slipa. Kan det ha varit så att han kanske hade något hack i skenan eller någonting som inte riktigt gick åtgärda?
Nej, det var bara... Jag blev bara inte klok på vad det var. Jag fattade inte riktigt varför. Men det blev så uppenbart nu när vi ändå släppte in mål, och just att de gick runt på den kanten i de kontringarna där. Det blev, och ser man reprisen efterhand med, så ser man ju att det är ju... De kommer ju tämligen lätt förbi där med. Ja, det var ett stickspår som inte gjorde oss så mycket klokare i alla fall. Men så var fallet. Ett konstaterande om inte annat.
Men summa summarum för min del är ju verkligen att det är någonting med Bayern-matcher som gör att man känner att alltså det är verkligen återkommande att de förlusterna känns extremt onödiga.
Ja, jo.
Det känns aldrig som att man har varit det sämre laget egentligen.
Ja, men man pratar om vinnarskallar fram och tillbaka, och de är ju tjuriga i Hammarby. De har ju ett go i sig på något sätt ändå.
Ja, jo, verkligen. Det är någon sorts Bayern-anda det där. Det krävs ju något särskilt för att vilja spela i Bayern överhuvudtaget. I och med att man får träna på liksom, jag vet inte, hockeyrinkar ute i Segeltorp långt in i november. Så ja. De kanske skapar någon sorts viss sammansvetsning liksom i laget som är svår att matcha för de andra i och med den biten. Jag vet inte.
Framförallt de passar på att spela 90 minuter på stor is när de har möjligheten att göra det. Det är ingen idé att vika ner sig för att...
De går på ren och pur glädje helt enkelt.
Det är det man tänker på när man ser Guillaume åka omkring. Vad glad och lycklig han ser ut jämt. Eller Pizzoni Elving.
Ja, verkligen.
Med en positiv syn på livet är det de åker omkring och...
Ja,
ja.
De är lyckliga kompisarna.
Ja, det är väl för övrigt ett band med mindre... Med texter som skulle kunna komma ur munnen på typ en sån som Guillaume kanske under match.
Lite så faktiskt.
Ja, det var återigen ett stickspår, men det var du som startade.
Mm.
Ja, men som sagt, vi var inne lite på december månad och transportsträckorna lite där. Att, eller ja, det är ju det blir liksom. på något sätt, det känns så pass stabilt och kontrollerat, och vi, även om vi är i brygga stundtals i vissa matcher, till exempel mot Kalix hemma och så ser man till att vända runt på det, och det blir inte riktigt så spännande som kanske resultatet i matcherna kan intyga ibland, så eller så som det står i fram till, utan det känns, och framförallt just i år skulle jag säga, just det här, vi har pratat tidigare i poddavsnitt om just att Villa känns så stabila och på något sätt det här med nya grundspelet, och man verkar ändå ha hittat någonting som man tror på, och man känns ändå som att man tuggar på. Och det gör ju det förtar ju lite då liksom spänningen som vi var inne på. Det är ju det gör. Å andra sidan, det är rätt gött att vara ett stabilt lag.
Ja, det är väldigt skönt. Man har ju fått nog med spänning genom åren, känns det som. Det är ju faktiskt, i kontrast då till att vilja få lite puls, så är det ju faktiskt ibland väldigt skönt att slippa få puls emot lag som till exempel Kalix och Gripen och så här, utan känna att okej, okay, ja. Förvisso 0-0 i halvtid mot Gripen senast där, men jag satt på en restaurang, Texas Longhorn på Södermalm. Och,
ja, de visar matchen.
Ja, den visades på min telefon.
Ja, okej. Okay. Ja.
Ja. Och så i halvtid stod det 0-0, och sen så, och sen 10 minuter in på andra så var det 3-0, och ja, då var allt i sin ordning, och så kunde jag lägga ner telefonen och fokusera på mitt lamm istället. Och det är ju rätt skönt att kunna göra det liksom, och förstå. Okej, 3-0, det är lugnt, vi lägger den åt sidan, det är bra.
Ibland är det skönt att kunna fokusera på sitt lamm.
Ja, verkligen.
Ja, men om vi pratar puls och spänning och så, annandagen som annars brukar vara en, det är ju alltid en dag man ser fram emot, och det är liksom, det byggs upp någonting och det är så starkt förknippat liksom, då är det ju bandyläge på. Du var ju på plats i Lidköping i år här med.
Ja.
Var det spännande, tyckte du?
Nej.
Nej.
I 14 minuter så var det intressant. Inte spännande, men intressant. Sen stod det 3-0 och sen var matchen avgjord.
Ja.
Och det är bara att konstatera att det ändå verkar ha varit bra mycket mer spännande i Lidköping än vad det var i Vänersborg samtidigt.
Och det för väl oss osökt in på det faktum att det hade varit trevligare i alla fall och haft Vänersborg. Villa Vänersborg på en annan
dag. Vänersborg är aldrig trevligt.
Nej, okay,
det är väldigt viktigt att understryka.
Men
just på annan dagen så vill jag gärna möta Vänersborg. Det känns ju faktiskt lite svårt att förstå varför man ska klänga sig fast vid just de geografiska parametrarna när man planerar serien och annandagsderbyna på det viset. Att man inte tar hänsyn alls till att vi nu faktiskt fick två stycken helt ointressanta resultat och två överlägsna lag i form av Vänersborg och Villa, när man hade kunnat låta dem få mötas och få kanske till en jämnare tillställning, och samtidigt låta Gripen och Kungen möta varandra, vilket garanterat hade blivit jämnare.
Men det finns väl, det är väl där det finns två sätt att se på det. Om man ser total publiktillströmning, så att när Villa och Vänersborg möts så spelar det inte så stor roll vilken dag på året det är, det kommer att dra folk oavsett. Är väl så man kanske kan resonera. En annan dag i sig, jag möter vi Kungälv på en onsdag i oktober, så kanske det inte hade varit 4900 på plats. Det,
kanske inte.
Nej. Men likväl då. Men å andra sidan så kan man ju se det så, om det kommer 4900 på plats, varav en del är sådana som kanske går på bandy en gång per år. Ska man locka dem och komma tillbaka och gå någon mer match efter det, så kanske inte den här tillställningen var det som fick folk att få upp suget på det sättet heller.
Nej, den kändes inte så het helt enkelt.
Nej. Och med det sagt, byt.
Ja, byt.
Ja.
Gör det nu.
Ja, det är rimligt. Om inte annat verkar ju Kungälv alltid sugna på att byta matchdagar, så att jag tycker att å deras sida så borde det inte vara några problem.
Nej, verkligen.
Nej.
De skulle säkert kunna tänka sig att spela på julafton bara de fick göra det på Skarpen Nord.
Ja, och just mot Villa, eller hur är det där? Jag bara konstaterar att det är andra året i rad här just nu den matchen blir lite diskussion kring. Men det blev Ala Arena och det var en upplevelse det också.
Det var det, var du där?
Jag var där.
Ja.
Men på tal om det här med att ha någonting och liksom något spännande att följa, så även om matchen Villa gjorde för övrigt första halvlek var, även om det inte gav utdelning i mål till den utsträckningen så de spelade, så var det fortfarande en av de bästa prestationerna jag sett. Jäklar vad bra de var i första halvlek. Andra halvlek, då hände det inte så himla mycket, det bara gled med. Men det hände istället på läktaren, det var desto roligare. Jag tror det byttes ut 9 stycken ståplankor på bortasektionen. Så mackfunktionärerna hade jättemycket att göra. Ja, det var...
Då är det därför de inte vill spela i Ale Arena. Det är ju mot Villa.
Ja, det blir så jäkla dyrt.
Det är så jobbigt att möta ett lag som har support.
Ja, det måste nog vara så. Ja, nej.
Nu blev jag lite raljant där, känner jag.
Ja, det blev det.
Jag tror att det här i huvudsak är en klubb för inbördes beundran. Så att det är okej att säga så.
Ja, vi har inte så många som lyssnar överhuvudtaget. Så att vi kan ju komma undan med det i alla fall.
Ja.
Ja, du. Men du, det har hänt lite mer sen vi spelade in ett avsnitt senast också. Vi har nummer 21, Jesper Bryngelsson.
Tröja i taket.
Ja, det kan vi ju diskutera. Frågan är om vi ska ta den diskussionen nu eller vid ett annat tillfälle. Men, men att det är en stor spelare och en stor spelare för Villa, eller det har varit med tanke på den så väldigt fina resan som han har fått vara med om.
Precis, exakt. Det är den där resan som Hellman också pratade om.
Resan och projekten. Den terminologin har inte riktigt kommit till banden än så länge, va? Att man vill vara med på det här projektet. För det är mycket så i fotboll och hockey. Men det var väl Berlin och Helmers, det var väl just resan de ville vara med på också.
En jävligt trög resa för dem för övrigt. Men,
ja, det kanske vänder. Det verkar finnas tendenser till det nu också.
Ja.
Men
vi ska, åter till Bryngel.
Ja, han är väl det som vi ska fokusera på. Vad säger vi om detta?
Ja, men det var väl... väntat på sitt sätt. Ja, men det kändes som att det var den bästa lösningen. Det hade varit tråkigt att se honom stå utanför laget större delen av säsongen och sen att han liksom fått tyna bort på något vis. Det hade inte känts schysst. Och sen så tycker jag ju rent kvalitetsmässigt så är det ju helt rätt, för han har inte hållit måttet. Då tycker jag ju Ludvig Johansson har ju sett riktigt vass ut faktiskt senaste tiden. Så jag tycker det är helt rätt. Och de yngre överhuvudtaget den här säsongen har ju tagit för sig på ett väldigt bra sätt, får man säga.
Absolut, jag kan bara hålla med. Men du säger att det är positivt för han inte tynar bort. Men nu känns det som att det blev väldigt abrupt istället här nu. Alltså just om man nu har gjort sin sista match i Villa, så gick det. Så, och så var det...
Ja, men jag tänker så här att han fick det blev lite uppmärksamhet kring att han faktiskt gick ifrån Villa. Alltså jag tänker ju så här att om han hade varit petad större delen av säsongen och sen att det i slutet av mars hade liksom kommit ut att men Bryngel lägger av och han spelar en säsong i Nitro Nora innan han... Ja, då hade man ju liksom bara sagt, oj... Kanske, alltså just den här reaktionen kanske att oj, ja just det, Bryngel fanns ju fortfarande liksom, att man hade glömt bort honom lite liksom sådär. Det hade inte känts riktigt värdigt, utan då tycker jag att det är bättre att det blev som det blev.
Absolut. Och sen kan vi nog väl räkna med att han kommer uppmärksammas på ett eller annat sätt i slutet utav den här säsongen, gissar jag.
Sannolikt.
Hade han inte blivit utlånad, lagt av, så hade väl annandagen varit ett sånt tillfälle att lyfta fram honom på de nya skärmarna och allt. Lite highlights, precis. Målet mot Hammarby bland annat, vevat i repris, gång på gång.
Verkligen.
Men frågan är också, vad, jag vet inte hur det låneavtalet ser ut. För ponera ett scenario där vi får en skada på Davva, eller att både Florén skadar sig igen och Ludde, eller ja, någon anfall skadar, ja, så vi behöver fylla på truppen fram till att övergångsfönstret stänger, om vi har möjlighet att kalla tillbaka honom så att han ändå kan. Det kan ändå bli någon match mer i
Villa. Det känns ju inte helt osannolikt.
Nej.
Att det känns väl snarare som att det är en självklarhet.
Ja. Jo. Så att vi får väl se om det blir någon mer match i Villa eller inte. Men nej. Brynjolfsson är ju vid det här laget en legend. Och ett sånt jäkla bra föredöme utåt, om inte annat.
Verkligen.
Ja.
Framförallt på det sätt han hanterar den här situationen, tycker jag, säger ju allt. Ja. Det är liksom bara no hard feelings. Jag hamnar utanför laget och då är det bättre att jag spelar i botten av allsvenskan.
Mm. Mm. Ja, fast han gör ju sitt för att de ska ta sig därifrån i alla fall.
Definitivt.
Ja.
Ja.
Mm. Vad har du, bara så här på uppstuds, har du något specifikt Brynjolfsminne som kommer till dig?
Det finns ju rätt många. Jag minns ju ett mål som han gjorde. Om det var det inte i den avgörande kvartsfinalen där, finalåret 2012, när han mötte ett inspel från kanten, en boll som kom lite lätt studsande på isen, och så
som han kör på tennis så, genom
hela. Låter ena benet liksom glida bak, och så sätter han bara så att det blir liksom som en liten en tingsta mellan skridskorna på honom, och så sätter han bara klubban lite snyggt, vinklar den lite snyggt, och låter bollen studsa mellan benen på sig själv och in i mål. Det målet var hyfsat. Utöver det där jongleringsmålet mot Hammarby som du som jag förmodar var det.
Ja, precis, på. Det var den, det var 2014 där i slutspelet, va, som man drog på det, och den sitter ju rätt nära till hans där.
Han var ju kapten när vi gick till final liksom, senast, och ja, föredöme på alla sätt.
Jag har bara en sak som studsar upp i huvudet. Det är bland mina första minnen utav Brynjolfsson. Det var när man stod i Villaklacken i väldigt, väldigt unga år och hörde folk skandera Frodo till honom när han spelade i Baltic när de var på isstadion och spelade.
Jag minns, sådana minnen har man ju också när han var motståndare.
Ja.
En meter hög, Jesper, Jesper, en meter hög. Så. Men,
ja. Det
säger ju någonting att han ändå valde att komma till Villa efter det.
Ja, han sjöng väl inte tillräckligt högt, det är väl det som är... Kan vara.
Precis.
Ja,
Men jag fick ju ett tittarbrev, lyssnarbrev.
Ja.
Nej, eller en gammal bekant, Albin Utbo, för övrigt namnet med min son.
Bara en sån sak?
Skickade ett meddelande till mig just med anledning av Brynjols sorti. Att han hade reflekterat lite över det här med bäst före-datum på bandyspelare.
Mm.
Det är ju inte ovanligt att man är i 40-årsåldern och fortfarande kan dominera i elitserien.
Mm.
Och han undrade då lite om våra tankar kring bäst före-datum på dagens villatrupp. Och det har vi ju inte funderat så jättemycket på.
Nej, det har du inte givit mig möjlighet att göra så.
Jag tänkte att vi skulle ta den här på uppstuds.
Mm. Som sagt. Och då tänker vi i vilka, hur länge de olika spelarna kan tänkas hålla på.
Ja, hålla eller hålla på.
Ja, okej. Okay. Ja, absolut. Mm. Sett till dagens trupp då.
Ja,
precis.
Men generellt så är det väl, alltså bandy är ju liksom en ganska skonsam idrott på så vis att det blir inte jättemycket förslitningsskador och liksom, ja, absolut lite explosivt, men inte sådär lika explosivt som hockey till exempel. Nej. Och det blir inte... därför får man inte den typen av skador liksom, och sådär. Och det är väl det som jag tänker är anledningen till att man kan hålla på så pass länge i bandy och vara dominant så pass länge. Det är min första reflektion. Den andra reflektionen är att vi konstaterade nu precis innan vi började här att Villa har 6 spelare i sin trupp nu då när Bryngel har fallit ifrån som är över 30 år.
Jajamensan.
Men ingen som är över 35.
Precis.
Dabba fyller 35 i april. Mm. Men i övrigt ingen.
Men där är vi inte än.
Nej, där är vi inte.
Nej.
Och då konstaterade du också att Dabba sannolikt kan hålla på ett antal år till.
Ja, men se till hans spelstil, för det är väl lite där man får liksom, vad är deras styrkor idag? Och hur länge kan de tänkas, hur mycket påverkas de eventuellt utav ålder? Och då är väl liksom den spontana reflektionen kring Dabba att, ja men rulla ut honom i straffområdet och ställa honom där.
Exakt, ja precis.
Så kommer han skottet kanske finns kvar eller liksom bara stå rätt och peta in dem. Känslan för att vara på rätt plats, den går kanske inte ur på samma sätt som någon som har skridskåkning som sin största styrka. Så Dabba borde ju rimligtvis kunna...
Han borde kunna hålla några år till, definitivt, ja.
Det är ju bara liksom inte spela honom när han står offside. Utan snett in något bakåt så har vi ett par säsonger till att hämta på en sån kille.
Precis, ja. Det är väl det att man får kanske acceptera att ju äldre han blir desto mindre ork kanske han har till att jobba defensivt. Men
det kommer ju med den baksidan i så fall. Ja. Så är det ju.
Men sen... Å andra sidan så är ju Bryngel, han är väl den som har tagit mest defensivt ansvar egentligen de senaste åren, om man ska vara.
Ja, absolut, men sen så ser jag dem som lite olika spelartyper i vad deras styrkor. Så Bryngel var ju ändå han kämpade ju och slet och åkte mycket skridskor och rörde sig över ytor och kunde ta någon trevlig punktmarkering när så krävdes och bara följa. Där är ju inte riktigt Dabba den spelartypen så.
Nej.
Men om vi tittar på de andra då, förslagsvis de kanske över 30, jag skulle säga en sån som Daniel Andersson. Det bygger ju mycket på hans fina skridskoåkning. Och just att kunna vara explosiv och växla upp, och visst, det är ju mycket teknik absolut, men mycket sitter ju i hans liksom förmåga att kunna snabbt växla upp och vara rörlig i sidled och kliva förbi. Frågan är hur det ter sig om några år när kroppen börjar kännas lite mer seg.
Ja, men det känns väl som att en spelare som Danne och kanske även Esplund, nu har ju Esplund skrev ju 3-årskontrakt, så honom kommer vi ha kvar i alla fall 2 år till då. Sen är han 34.
Ja, precis.
Nej, ja, precis. 35 kommer han bli under säsongen. Man kan tänka att båda de två har väl en spelstil som går ut på väldigt, väldigt mycket skridskoåkning. Att vara lite överallt hela tiden. Och det kanske de inte riktigt kommer kunna klara av.
Nej.
Lika länge som exempelvis Bryngel spelade nu då. Däremot kanske man kan tänka sig att de kan få nya roller. Eller,
Daniel Andersson som högerback, det känns naturligt. Det var lite sådär halvt ironiskt i alla fall då, bara för att vara väldigt tydlig med det.
Kanske höger halv.
Ja.
Eller mer defensiv mittfältare, jag vet inte. Förutsatt att vi får en ny Danne som kan göra det jobbet åt alla håll och kanter då, som han gör nu.
Ja, precis. Ja. För att det blir jätteproblematiskt tror jag om vi på något sätt ska behålla den här truppen intakt över 5 års tid. För om vi då har en David Karlsson som bara står i straffområdet, en Daniel Andersson med lite
begränsad,
Daniel Andersson som högerhalv. Esplund vet jag inte riktigt vad vi har. Fortfarande fri roll, bara att han åker mycket mindre, och då är frågan vad är...
Libero.
Han har ju tekniken att ta på tennis eventuellt. Men de indianerna skulle, det kommer ju självklart bygga detta på en viss påfyllning underifrån eller utifrån, ja.
Vad har vi mer då? Jesper Eriksson, han borde väl kunna hålla ett tag till. Det är ju också att se lite, man får se lite hur de är byggda i kroppen. Jesper är ju ganska liten. Så liten kropp lika med mer lätttränad kropp, skulle jag säga.
Ja, mindre att träna.
Ja, exakt, precis så. Medan Esplund och Danne är lite längre, lite större. Så.
Men han är ju fortfarande en energispelare, Bräschen, på det sättet. Han åker, det också bygger på mycket åka skridskor.
Ja, men inte riktigt lika mycket.
Nej, men jag tycker också att han är överallt.
Ja. Och sen har vi en sån som Johan Malmqvist.
Ja, vi kan ju börja med att han kan få börja med att spela nu, tycker jag, i så fall.
Ja, men om han väl får börja spela nu, ja, så tror jag att han kan hålla på tills han är 50 och stå på samma ställe och göra det jobbet han gör, ja, precis lika bra. Ja. Inga problem.
Ja, för att stå vid sidan om tror jag de flesta kan göra över överskådlig framtid igen. Så.
Ja, verkligen. Ja.
Det var ingen kritik mot Malmqvist, utan tvärtom så.
Nej, men vi är överens.
Ja. Och det är också en sån man får rulla ut på hörnor då. Fastigen, då måste han vara på plan. Det är ju det som brister där då. Mm. Ja, han och Dava i straffområdet.
Ja. Och när han var inne på hörna senast nu mot Hammarby, då valde de att göra variant istället. Mm. Så då, ja. Den höll ju på att lyckas, den med.
Ja, det var faktiskt en fin variant. Det var det. Mm. Men det är ju fastigen att vi inte får utdelningen där ändå. Men ja. Mm.
Ja, men det var lite om det. Är det någon mer?
Ja, 30 år. Ja, Lars Fall. Nej, Lars Fall, 31. Ja. Å andra sidan så tror jag, nu ska jag inte säga så, men med tanke på tidigare historik med eventuellt att lämna Villa och flytta, så han kanske vi inte får se åldras i laget ändå.
Nej, den tanken har slagit mig med, men det är inget vi behöver prata mer om, känner jag.
Nej, det är inget scenario vi vill tänka i de banorna så.
Nej, precis.
Nej, så då gör vi inte det.
Ja,
men då har vi betat igenom 30-plussarna.
Ja, sen är det närmast på tur är Martin Andreasson och Martin Johansson.
Och de kan få fortsätta.
Herregud, de är ju fortfarande under 30 båda två, ja, med bara barnet.
Ja, absolut, absolut. Ja. Då har vi avhandlat denna form av lyssnarfråga.
Ja, det är kul med en lyssnarfråga.
Ja, jag tror det var den första vi har fått. Frågan är om vi tog tillvara på den på det sättet som förväntat här nu då. Vi kanske inte aldrig får några mer.
Nej, så kan det vara.
Ska vi prata om det i 10 minuter till ifall om att vi aldrig får en till?
Ja, vi får göra det. Men vi kan konstatera i alla fall att då har vi dokumenterat en lyssnare i alla fall.
Ja.
Precis som du konstaterat, vi hade inte så många, men vi har en.
Ja.
Och det är Albin Utbo.
Ja.
Tack Albin.
Tack Albin. Ja. Trevligt. Vi kan nästan ringa upp han nästa gång i så fall.
Ja.
Sitter vi slipper och klippa också. Det,
ja. Ja, det är gött.
Ja. Du, jag vet att det fanns någonting annat du ville prata om. Som du inte är ensam om att vilja prata om och tycka till om. Och det är ju SVT:s
misshandel av vår sport.
Det är kanske den ärliga approachen till hela, ja.
Ja. Nu såg jag här att igår, förrgår eller någonting om att min far twittrade ut en fråga till SVT om hur det kom sig att de bjöd på så lite bandy. Och de konstaterade bara att de sänder så mycket bandy som de får enligt gällande avtal. Och då är det ju ett riktigt dåligt avtal, kan man ju konstatera i så fall.
Ja.
Och det är ju bara att vart ska man vända sig liksom med den kritik man trots allt har i frågan?
Ja, men vi pratade om det när du nämnde detta när vi sågs på Zinken som hastades där. För det är ju någonting man har funderat kring, självklart kring de här sändningsrättigheterna. Men visst var det så inför förra säsongen var det väl SVT tog över dem, va? Från TV4 där. Och det drog ju ut på tiden. Det var ju väldigt sent. Det blev klart vilken kanal som skulle ha rättigheterna till banden. Och det kan ju ha funnits sina anledningar till det också. Det blir ju oerhört mycket spekulation, men det kan ju ha funnits en anledning till att det drog ut på tiden. Och frågan är om det är för att Svenska bandyförbundet har spelat hardball med och budat bort det hela, så att säga. Eller prisat sig för högt. Jag är skeptisk. Jag tror inte det.
Nej, det känns osannolikt. Bandyförbundet har inte en sån produkt att de kan vara så kyliga. Så jag förstår inte. Om de skulle ha gjort det så är det svårt att begripa hur de tänkte i så fall.
Ja, så det jag tror tyvärr, det som känns som ett troligt scenario är tyvärr det tråkiga. Och det är väl att det helt enkelt, de sänder ingenting för att det är för få som tittar. antagligen. Säga vad man vill om Tour de Ski eller skidskytte från Mongoliet. Det verkar uppenbarligen finnas större intresse för det. Eller ja, i och för sig. Nu ska man säga Vinterstudion, det står på i rätt många hushåll, oavsett vad det är. André Pops är ju så mysig.
Ja, jo. Fruktansvärt mysig, verkligen. Mm. men frågan är, det står på i många hushåll, men frågan är hur många som tittar aktivt. Ja. Framförallt är hur många tittar aktivt när det blir bandy mellan skidskytte från Mongoliet och Holmenkollen.
Ja, nej, men och sen så kan det väl vara, jag menar, TV4s upplägg på det hela, det var ju, och de sände ju i TV4 Plus stora delar, och är vana med att sända idrottsevenemang eller matcher liksom kvällstid, vardagar. Det ligger i deras natur. SVT 24, och de har väl så vitt jag vet bantat, alltså i SVTs kanaler som stort, bantat bort rätt mycket idrott som ligger på vardagar eller och ligger kvällstid. Det mesta utav idrotten, undantagsvis då för exempelvis juniorkronorna och så, men annars så är det ju paketerat för att kunna sändas på lördagar, dagtid. Och där ligger ju inte, då, det är ju inte så många matcher som ligger där på lördag eftermiddag.
Nej, nej. Så är det ju. Och, men det är ju bara att ställa sig den här frågan, vad man tycker är viktigast. Tycker man att det viktigaste är att de inbitna bandyfanatikerna ska kunna följa sin sport så mycket som möjligt? Vilket jag tror definitivt underlättar för SM-finalen och möjligheten att dra till sig publik till den. Det är jag helt övertygad om i alla fall, personligen. Eller om det är viktigare att så många som möjligt har tvn påslagen när det är bandy vid ett tillfälle varje säsong. Jag har ju lutat åt det tidigare hela tiden, och ju längre tiden går desto mer lutar jag åt det,
ja,
kan man säga.
Men tyvärr så tror jag att det är liksom det scenariot finns inte. Alltså, eller vad ska man säga? Eller,
hur menar, vilket menar
eller du? Rättare sagt, att jag tror inte att det finns någon kanal som är villig att sända så många matcher som vi vill se i någon utav TV4 eller SVT. Oavsett om SVT skulle, eller vad säger, om förbundet. Jag tror inte förbundet har den lyxen ens, även om de skulle sänka priset.
Nej, det är möjligt.
Ja, tyvärr, men vi måste ju växa på något sätt så. Men ja, det, och utan att ha någon slags insyn i det hela heller så. Ja, det är bara känslan.
Ja, jag vet inte, kommer vi fram till någonting?
Nej, jag tror inte det.
Det är bara själv personligen så kände jag ett större engagemang. Jag kände ett större, att jag var lite mer på tå när TV4 hade bandyn. Ja, alltså det var roligare att hålla på med och skriva på Svenska Fans. Vilket för oss in senare på att vi inte alls skriver någonting.
Nej.
Så det hänger det ihop var mycket roligt. Ja, men delvis så gör det skulle jag säga. För min del, absolut. Men jag upplevde att folk pratade om det i större utsträckning i alla sociala medier och andra sammanhang överhuvudtaget. När TV4 hade det. Och för mig är det viktigaste att vi som gillar bandy får möjlighet att följa det i en bra produktion och så ofta som möjligt. Ska man, ja, jag vet inte. Om det, jag vet inte hur förbundet tänker heller kring det här med hur man ska skapa intresse och så vidare. Men jag tror ju att den vägen är bättre att gå än att låta SVT misshandla bandy.
Vi får tacka Bandypuls och Stay Live, höll jag på att säga, för det vi har i alla fall, att vi har den lyxen så sett för oss inbitna. Ja. Sen så var du inne på produktion och så, och det kan ju vara sådär, va, men ja, jag är fan, det är ingen upplyftande diskussion för 5 öre.
Nej, det är verkligen inte.
Och dessvärre så är det, känns det som att påverkningsmöjligheterna på något sätt är noll. Nada. Vill du vända på stämningen och säga någonting positivt?
Det är match mot Vetlanda imorgon.
Det är det.
Mm. Det är kul.
Ja, förhoppningsvis så blir det roligt.
Ja, jag tror att vi säger jag, kommer att köra över dem. Det här får du klippa bort, känner jag nu också.
Ja, det var ju det här med att jinxa som vi var inne på tidigare, det här med avsnitt och så, så det är ju frågan.
Nej, vi tar om. Något kul, ja. Nej, jag vet inte. Nej, men vi har många bra matcher att se fram emot. Mm. Och inte minst ett slutspel inom räckhåll snart. Mm. Det är ju långt över hälften av serien spelade. Ja. Så det är, nej, det är kul. Det kommer bli en riktigt rolig serieavslutning och ett fantastiskt roligt slutspel. Det är jag helt övertygad om.
Absolut. The best is yet to come.
Ja.
Ja. Men du, vad säger du? Ska vi runda av i så fall här idag?
Ja, vi får göra det.
Ja. Mm. Då tackar vi för den här gången.
Och ja, vi ses nästa gång.
Villa förlorar mot Hammarby.
Ja. Exakt.
Så fram tills dess, ha det gott. Hej, hej. Ja.
Hej, hej.